Du lyssnar på Sömmerskans gåva av Fiona Valpi i översättning av Kristina Mansicka, inläst av mig Katarina Everlöv. Till minne av de kvinnliga agenter inom Special Operations Executive, SOE, som samarbetade med den franska motståndsrörelsen under andra världskriget och miste livet i koncentrationslägren Natzweiler-Stotthof, Dachau och Ravensbrück. Jolande Beekman, Denise Bloch, André Borrell, Madeleine Damarmont, Noor Inayat Khan, Cecily Lefort, Vera Lee, Sonja Olszanski, Eliane Plumen, Lilian Rolf, Diana Roden, Yvonne Rudelat och Violette Jabot. Samt deras vapensystrar, vars namn aldrig nedtecknades och vars öden förblir okända än i denna dag. 2017. På avstånd ser den midnattsblå klänningen ut att vara skuren ur ett enda stycke sidentyg. Den har elegant drapering och fall och följer formen på provdockan den sitter på. Men om man tittar närmare ser man att det är en illusion. Klänningen är ihopsydd av stuvbitar och andra överblivna tygstycken som fogats samman så skickligt att de omvandlats till något annat. Åren som gått har fått klänningen att åldras och bli så skör att den måste skyddas om den ska kunna berätta sin historia under åren som kommer. Och museipersonalen har därför placerat den i en glasmonter för utställningen. På ena sidan är glasskivan gjord av förstoringsglas så att betraktaren kan granska sömmerskans hantverk mer ingående. Tygbitarna har sytts ihop för hand med osynliga stygn, lika små och regelbundna som vilken modern symaskin som helst skulle kunna åstadkomma. Människorna som kommer för att se den lär förundras över klänningens komplexitet och över den tid och det tålamod som måste ha krävts för att skapa den. Det är ett stycke historia som visas i den här glasmontern. Det är en del av vår gemensamma historia, såväl som min egen privata historia. Museichefen kommer in för att kontrollera att allt är på plats inför invigningen. Han nickar gillande och resten av arbetslaget går iväg till baren på hörnet för att fira med ett glas. Men jag dröjer mig kvar och strax innan jag slutligen stänger montern stryker jag fingertopparna över de små silverperlorna som drar blicken till klänningens ringning. Det är ytterligare ett skickligt grepp för att avleda uppmärksamheten från de hopsydda tyglapparna. Och pärlorna ser ut som stjärnor mot natthimlen. Jag kan föreställa mig hur de måste ha fångat ljuset och hur betraktarens blick sedan dragits uppåt mot halsens linje, kindbenen, ögonen hos klänningens bärare. Ögon som måste haft samma ljus i sina djup. Jag stänger igen montern, förvissar om att allt är klart. Imorgon kommer portarna att slås upp och folk flockas här för att titta på klänningen som syns på affischerna nere i metron. Och på avstånd kommer de att tro att den är skuren ur ett enda stycke sidentyg. Det är först när de tittar närmare som de kommer att se hur det i själva verket är. Harriet. En pust varm, unken luft rapas upp ur virvaret av tunnlar under marken, blåser runt benen och rufsar om i håret medan jag kämpar mig upp med min tunga resväska för trapporna i metron och stiger ut i eftermiddagsljuset i Paris. Trottoarerna är fulla av turister som släntrar och sölar, konsulterar kartor och mobiler för att lista ut åt vilket håll de ska gå. Med snabbare, mer målmedvetna steg kommer propert klädda stadsbor som nyligen återvänt till staden efter att ha tillbringat augusti månad vid havet och slingrar sig fram i folkvimlet. Biltrafiken strömmar förbi, en evig flod av färg och ljud, och för ett ögonblick känner jag mig vimmelkantig, yr i huvudet av all rörelse och den nervösa spänningen i att vara i staden som ska bli mitt hem det kommande året. Jag kanske ser ut som en turist just nu, men snart hoppas jag kunna tas för infödd parisiska. För att hinna samla mig drar jag väskan mot räcket längs ingången till tunnelbanestationen Saint-Germain.